Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Okej, du sprack inte så mycket att du behöver stomipåse eller opereras. Och ditt barn är friskt. Yes, vi signar ut dig. Bra, ytterligare en perfekt förlossning i den perfekta förlossningsvårdens land. Mm. Så hela min bok går ut på att liksom slå hål på vad jag tycker är den helt förljugna bilden.
Just det.
Hej, hej, hallå alla kära Vattnet går vänner. Välkommen till ännu ett avsnitt av denna gravidpodd med mig, Nina Campioni. Gravid, ja, det skapar ju lätt en hel del oro, minst sagt. Det är liksom en del av dealen med att bli gravid och förälder på något vis. Man oroar sig för olika saker, stora och små. Men en sak som jag blir heligt förbannad över är att vi ska också, förutom att vara rädd för att barnet i magen ska leva eller inte ungefär hela tiden, så ska vi också behöva oroa oss för det här med förlossningsvården i Sverige 2019. Man ska oroa sig för om man får plats på BB, om man ska hinna fram i tid till förlossningen då mottagningen som man egentligen hade haft närmast till just plötsligt har stängt. Ja, ni vet, ni har inte missat debatten som pågår i media helt enkelt. Och ni kanske till och med har gått i ett demonstrationståg. Och med anledning av det som sker inom förlossningsvården i Sverige idag så har veckans gäst, journalisten Lisa Bjurvall, skrivit boken BB-krisen, sveket vid livets början. Och det här avsnittet väger vi helt åt att prata om just denna fråga. Så då gör vi helt enkelt det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Vad fick dig att skriva den här boken från första början?
Det var liksom en anledning som Nej, men den är mångfacetterad. Att det finns en som är det direkt utlösande, skulle jag säga. Och det var när jag var kolumnist i Aftonbladet, typ 2016-2017. Och så skrev jag en kolumn om, vad är det med den här BB-krisen? Alltså, varför återkommer den? Varför tar den inte slut? Mm. Hur kan det vara BB-kris varje sommar? Mm. En genuin, liksom, undrande, förfärad krönika. Och just att vi är ett så jämställt land, vi har det bra, vi har en god sjukvård och så vidare. Men hur kan det här bara fortsätta? Mm. Vad är problemet egentligen? Och det som hände då, det var att jag fick en sån oerhört stor mängd mejl från kvinnor runt i hela landet. Och då menar jag att så här, när man är journalist, som jag har varit i över 20 år, så är man van att få den mängden mejl, typ när du skriver om SD, nazism, alltså. Mm, mm. Men i inte i av så kallat vanliga människor, alltså inte, det är ju, du vet, i troll, det är folk som proffshatar, men att få den typen av normal läsarrespons i så stor omfattning. Mm, mm. Och också kvinnor som hade fött barn från liksom för 30 år sedan till bara för några veckor sedan då, och just över hela landet, alla åldrar, alla bakgrunder. Det sådde ju det här fröet att det här är uppenbarligen, det finns ett jättestort mörkertal av kvinnor som drabbas av olika typer av brister i förlossningsvården. Och alla är lika undrande som jag. Och någon gång måste ju en journalist sluta skriva nu är det BB-kris igen rubriker och faktiskt sätta spaden i det och gräva lite djupare. Mm. Så det var ju, men sen ska jag ju säga, sen är man ju en vanlig människa också. Mm. Jag är 40 år och bor i Stockholm, det är född och uppvuxen. Och både i 30- och 40-årsåldern så är det ju så att det är ingen man känner som inte har drabbats eller varit på väg att drabbas eller varit orolig under sin förlossning. För sånt som platsbrist eller svåra bristningar eller brist på eftervård. En grej som jag då för övrigt fann i min bok, att den är nästan icke-existerande över landet. Och experter menar att det helst ska finnas ett sånt skadecentrum i varje region i hela Sverige. Mm. Och finns bara en handfull läkare som kan hjälpa kvinnor. Det är liksom under all kritik. Men då tänker man ju också det här att jag fick inte ihop vårdens egen bild av att vi har en förlossningsvård i världsklass. Allting är perfekt, gör inte ont, allt är bra. Liksom. Alla får plats att föda. Det är bara upplåsta rubriker. Med att nästan alla som jag pratar med dem och sa, har ni tänkt på det här med förlossningsvården? Ja, när jag födde min det. Och när min svägerska föddes. Och hon blev runtfraktad till 7 sjukhus. Och jag blev skadad men fick ingen hjälp. Mm. Man behöver nästan bara nämna den negativa aspekten av det. Och det väller fram. Och då som journalist är det jättespännande. När en officiell bild kontrasterar så otroligt starkt med vanligt folks bild.
Just det.
Och återigen så kan man ju ha skitbra förlossningar och inte alls få förlossningsdepression och så vidare. Men så det är ju inte det liksom att alla problem drabbar alla, utom i vissa fall där folk har otur. Men det är ju också så att när det har gått bra så vet man ju ofta också att man har folk i sin omgivning som det inte gick bra för. Men också att det kan ha gått bra trots att man blev runtfraktad.
Just det.
Och vården är ju helt inne på det här. Man säger då att du födde ett friskt barn, du överlevde, barnet överlevde, fokusera på, ta det lugnt och må bra och så vidare. Och hela den här normaliseringen av vad jag fann var över 30 års BB-kris. Mm. Vilket är helt sjukt. Mm. Det gör ju att vi har inte varit så benägna att klaga.
30 år, det är ju liksom 3 generationer.
Ja, och det är det som är så fascinerande, att man tänker att de vars mammor födde dem, du vet, och drabbades av den första BB-krisen där, slutet av 80-talet. Många av dem är ju runt 30 nu och föder sina egna barn. Och det ska ju inte kunna vara så i ett land som Sverige. Att, och framförallt, som jag säger, är det här en BB-kris? Nej, jag menar att det är ju liksom permanent dåligt läge. Mm. För en kris är ju någonting tillfälligt.
Precis, det känns lite fel att kalla det för en tillfällig liksom svacka.
Nej, men utan det är
ett systematiskt problem.
Ja, liksom. Jag menar, jag tänker samma sak med depression. Har du haft depression i 30 år? Mm. Har du haft en skada i 30 år? Det är inte en plötslig kris. Så det här är något som har blivit permanentat. Mm. Och det här är också problemet att ju längre tid det går, desto fler hör man ju som säger så här då att man vet hur det är i Stockholm, man kanske skulle åka dit, föda, eller jag vet inte, folk säger halvskämtsamt då, man kanske skulle åka till Gotland eller en släkting i Tyskland. Mm. Och då säger jag så här, nej men skämta inte, vadå? Ska vi bara säga att men vi vet ju hur det är? Mm. Det minsta vi ska kräva är ju ett tryggt och säkert födande där alla får plats. Mm.
Hur ska man göra det, tycker du?
Mm. Så jag har 15 punkter för framtidens förlossningsvård längst bak. Nu ska jag inte dra alla här. Men det är ju, det är så mycket grundläggande saker som måste till först. Sen har jag massa idéer om hur man kan göra det extra bra. Mm. Liksom. Men det är på den basic-nivån att alla kvinnor måste vara garanterade en plats att föda. Man ska inte behöva ha den här psykiska stressen av att kommer jag få plats? Kommer jag behöva åka till ett annat sjukhus än det jag har valt? Eller till och med en annan stad? De som är med om det. Återigen kan det vara kvinnor som på pappret får en jättefin förlossning och barnet är helt friskt. Men de har försökt komma in på så 4-5 sjukhus. Mm. Och när jag intervjuar dem så blir ju bilden en helt annan än vårdens officiella igen. För då beskriver både de och deras partner som att det här var det mest stressfyllda. Mm. Det var det viktigaste i livet och det blev en jävla pannkaka av stress och nervositet. Och det var rent slump att inte barnet kom i taxin. För där började liksom huvudet sticka ut. Så det där är ju också en aspekt där att vården tittar inte alls på kvinnans liksom psykologiska mående, på hennes välbefinnande. Och man tittar också bara på de värsta sortens förlossningsskador. Som är såhär, okej, du sprack inte så mycket att du behöver stomi på sig eller opereras. Och ditt barn är friskt. Yes, vi signar ut dig. Bra. Ytterligare en perfekt förlossning i den perfekta förlossningsvårdens land. Mm. Så hela min bok går ut på att liksom slå hål på vad jag tycker är den helt förljugna bilden.
Just det. Rent liksom tekniskt, hur går det till? Alltså för det är många som lyssnar som inte är journalister såklart.
Ja.
Hur går det till när man gör en sån här bok? Åker du runt till en massa förlossnings? Exakt. Hur funkar det?
Ja. Man kan säga så här, det var en lyx ur det perspektivet. Fast jag har fått höra så många hemska historier och många liksom värre än men vad jag faktiskt hade väntat mig, ändå ganska härdad. Men det som var en väldig lyx i hela jobbet var ju hur mycket det ena ledde till det andra. Först tänkte jag att det skulle vara svårt att få visselblåsare, sjukvårdspersonal som vill berätta om hur stressigt det är. Tvärtom, alltså folk har köat för att berätta. Man har tipsat mig vidare och sagt, prata med dem på den här avdelningen, prata med dem i den här staden. Så att efter, där tog jag över 2 år att göra och efter typ 2-3 månader bara så var liksom allt var bara i rullning. Det var nästan som att researchen bara, alltså grävandet skötte sig själv. Mm. Alla tipsade vidare. Och sen efter ett tag får man ju säga stopp som journalist. För att, men det vet ju du också som gör podd och innehåll, att man kan inte ha 30 exakt identiska historier.
Nej.
Även om alla är värdefulla. Mm. Och det läskiga var att det var så många barnmorskor som sa just det att vi är så underbemannade och det är sån stress att vi riskerar patientsäkerheten.
Mm.
Och där fick jag ju barnmorskeförbundets ordförande att säga det då, att det här är extra uselt. För att det här med att inte hinna kissa och inte hinna käka, det är ju hysteriskt dåliga arbetsförhållanden. Men det är ju en sak som förhoppningsvis då kan lösas med olika förhandlingar. Och det är ju en av de punkter som jag kräver. Alltså. Att det måste vi ju förbättra barnmorskans situation.
Mm.
Men att det går till en sån nivå att man riskerar patienternas säkerhet, det är ju, hon har använt något så här uttryck, att det är bottenuselt.
Mm.
Det är bortom... Jag menar, herregud, det finns ju tidningsredaktioner där folk är försupna, har stress, är helt jävla jäljobbad och har skakningar och man är så här, du ska inte jobba som journalist. Men det är ju återigen, så det finns ju andra branscher där folk också har det tufft, det ska man ju komma ihåg. Ja men gud, brandmän, poliser, you name it. Men det är väldigt, väldigt sällan att det går ut, så som de vittnar om, över de drabbade som man är satt att ta hand om.
Mm.
Och det är ju också en anledning till varför så många morskor slutar. de vill ju inte. Alltså de vill inte bara vänta, som de säger, på att något ska hända.
Nej.
Och just att när det är så otäckt att du är i helt olika städer, träffar människor som inte alls känner varann, och så säger båda nästan identiska saker. Så här: varje dag när jag kommer hem till min familj så känner jag att det hände inte en katastrof idag heller. Och så åker man liksom till Växjö, träffar någon annan, och så säger hon: jag tackar Gud varje dag när jag går hem att ingenting hände. För att jag hade 3-4 födande i aktiv förlossning samtidigt och var tvungen att springa emellan, och det hade lätt kunnat bli katastrof i någon av de här. Och då känner man, ska det vara så små marginaler att de liksom tackar Gud eller slumpen? Fan, hur säkert känns det för oss kvinnor? Så det är, precis som ordföranden där i förbundet säger, att det är dubbelt dåligt. Det är fruktansvärt från själv att jobba så, och det är jätteilla för oss patienter att den risken finns. Och sen så tar ju alltid vården fram där, men det är så få kvinnor som faktiskt dör. Men det är ju också en av mina poänger i boken, att där kan vi inte lägga ribban.
Nej, precis.
Att liksom, exakt. För det är ju, vad gör vi det? Tänk om man gör så med vad som helst. Tandvården eller, din operation är lyckad. Vi sydde upp det helt fel i magen efter blindtarmen. Men du sitter ju här, eller hur? Det är så arrogant.
Verkligen. Precis, det känns som att det saknar respekt för människor. Ja, för människans liv liksom.
Ja. Många av de här BB-aktivisterna som jag intervjuat, du vet, var den här BB-marschen hösten 2017,
Då var
jag och kollat, ja, kul, jag var med. Och blev redan då väldigt intresserad, för då var det ju för att skriva den här kolumnen, eller om jag precis hade skrivit den. Men då tänkte jag också att nu kommer det vara 99% kvinnor i barnafödande ålder. Men över hela landet, i massor olika städer, så var det ju pappor och brorsor och ungar och far- och morföräldrar. Då förstod man ju också att det här är verkligen något som berör folk.
Exakt.
Men många av de grupperna jobbar ju vidare. De säger precis det här du sa, att det blir en bristande respekt för hela människan. Att en kvinna är ju inte bara sitt underliv. Man kan ju inte bara säga så här, men nu fick du 5 små stygn. Så vad klagar du på? Och där är ditt barn som till och med har börjat amma fint. Hur vågar du klaga? Det är ju en fruktansvärd människosyn. Jag tänker bland annat på det som jag har med i boken. Nina Åkerstam, journalisten och debattören, som skrev ett väldigt uppmärksammat inlägg för något år sedan. Då vill jag följa upp det. Just om hur känns det för en förstagångsmamma att bli runtfraktad. Och just att alla sa, det har gått så bra, allt är så fint. Och så står man där utkörd från BB, blöder i ösregn, fattar inte ens vad som har hänt. Fött i en helt främmande stad, utkörd för tidigt. Hur fan mår du? Och det läskiga var ju där att hon säger, som så många gör då, att när jag följde upp det, att det hon inte visste när hon skrev det inlägget var att hon drabbades av förlossningsdepression.
Just det.
Och det är det som ofta händer då. Att man får ingen hjälp att bearbeta. Och du fattar hur opsykologiskt det är. Alltså, jag tror alla som lyssnar vet ju vid det här laget 2019 att har man varit med om något jobbigt, det är absolut sämsta principen är ju så här: men du tänker inte på att den där mannen på jobbet har tafsat på dig, nu går vi och dricker sprit. Prata aldrig om det igen, särskilt. För att det inte är bra för dig. Det vet vi att det inte funkar. Så det är inte konstigt att det blir en massa latenta trauman och folk som skriver till mig att de födde barn, vet du, 85. Och att de fortfarande är rasande. Fortfarande inte har förtroende för vården. Fortfarande inte vill gå till gynekologen. För de är så här, jag vill inte att någon petar mig där igen. Så allt där, och man också sån kraschade förhållanden, äktenskap. Då känner man ju, det är klart, det syns inte i dödsstatistiken. Ingen som dör. Men alla de vittnesmålen har ju verkligen berört mig också. Kvinnor som säger att vi tappar all anknytning till barnet. Vill inte att min man skulle komma nära mig. Tappar förtroende för myndighetspersoner. Men herregud, alltså, vad blir du? Vad händer med ditt mående?
Exakt.
Och sen då att man inte får någon hjälp.
Ja, för fasen. Det känns nattsvärt.
Ja, men det är ju inte det. Det är ju liksom inte. Men du vet ju, som sagt, vi journalister, vi fokuserar ju på det dåliga. Men jag kan också bli lite så här. Det är konstigt. Jag har ju fått mejl från folk i vården som är så här: ja, men du ska veta att jag hade en patient idag som hade en underbar förlossningsupplevelse. Mm. Att man är inte dum. Jag känner bara så här, tänk allt annat vi skriver om. Nej, men det är folk som blir svindlade på semestern. Jag vet för att folk har bra semestrar. Mm. Ja. På något sätt är det så konstigt. För att det är ju den gängse bilden. Mm. Och allt vi ser i mamma och vi föräldrar och sådär, det är ju liksom folk som balanserar 17 barn och är smal och skitpiffiga och har inrett i perfekta pastellfärger. Det är ju gängsebilden. Det blir, varför ska man börja återupprepa den? Nej.
I det här arbetet, har du sett liksom, kan du känna någonting som är positivt?
Ja, ja, men alltså, ja, det är flera trender verkligen kan man säga som är positiva. Och en sån är ju att kvinnor står upp nu på ett helt annat sätt. Och att det här med BB-marschen, att det inte bara var en tillfällig grej. För då har man ju sett tillräckligt många protester för att se liksom att ja, men, ja, sen går folk hem och slänger sina plakat där på sitt. Så var det inte här, utan folk grundade då olika patientföreningar runt om hela landet. Och har börjat påverka vården på lokal nivå. Sitta med på möten, göra sin röst hörd. Man börjar ta in det så kallade patientperspektivet, vilket helt enkelt är just det här. Inte bara det kliniska. Patient A, Anna Andersson, har fått 3 stygn där liksom känslokalla, utan också vad tyckte patienten själv?
Just det.
Man håller på nu och ska göra gravidenkät över hela landet. Äntligen kollar man vad kvinnor tycker före, under och efter förlossning. Inte det här helt konstigt att man är på BB och bara, förresten, sätt ett betyg på din förlossning. Kvinnor ligger amningsoxytocin hög och bara, it's great! 10 av 10!
Ja, det är den konstigaste frågan att få när man precis har fått barn.
Men minns du, om jag får fråga privat, minns du att du fick den?
Ja, det är inte på andra förlossningar minns jag inte det. Första minns jag, för att då ville de också få mig, lite indirekt ville de få mig höja mitt betyg.
Usch då.
Ja, för jag bara, men då var det verkligen precis det här du säger, för att jag hade egentligen ingen liksom medicinsk, liksom inga medicinska problem med min förlossning.
Nej.
Men jag upplevde den traumatiskt för att det gick för snabbt och det gjorde för ont och det var liksom mycket som var så här, bara, vad fan är det som händer? Så att jag bara, fy fan, 2 av 10 liksom. Jag vill aldrig mer göra det här igen. Jag bara,
och det var din
känsla
då?
Dåligt, liksom.
Och det ska respekteras.
Precis, ju. Men och då var det verkligen så här, yes, jaha, men det gick ju bra. Oh. Liksom. Man bara, ja, kanske det gjorde. Men vad fan.
Vad trött man blir. Vet, ja. Ja, men det är jättefint. Och det är väldigt kul, kan man säga, eller tragiskt komiskt. Mm. För SKL, de har haft såna grejer på sin Facebook-sida. Ja, men 95% av alla kvinnor är så nöjda. Och nu när debatten har varit igång med min bok under hösten och den har spridit sig och folk har skrivit om det och sina egna erfarenheter och så vidare. Då har det verkligen liksom blivit som en damm som har brustit. För då var det 100-tals kommentarer, det var för några veckor sedan. Då folk bara, först det här att, men vadå? Vi minns ju ingenting om någon konstig enkät, hur många som helst.
Nej.
Jag har själv 2 barn och har absolut 0 minne av det här. Jag frågar min man och han minns definitivt inget heller. Så det är jättekonstigt. Och den andra gruppen är så här, jag har ingen aning om vad jag skrev. För att jag var så borta och de sa att någon annan behövde rummet. Så jag kryssade bara in
oss.
Och så har du tredje gruppen just när som bara, jag hade fött mitt första barn. Jag levde. Barnet levde. Det var så här, Guds uppenbarelse. Jag var förälskad i det nya livet. Hur kunde jag någonsin? Jag satte en 11. Och det, så, men nu skrattar jag. Men alla de 3 kategorierna visar ju att det är helt tokigt. Det tillfället gör att svaren är helt ogiltiga. Fråga liksom en person som har varit nära att störtlanda med ett flygplan. Om de älskar flygbolaget. US Airlines, we love you. Jag ska tatuera in ditt namn. Vår familj överlevde. Så det går inte. Så att nu kommer det bli spännande. Så det är en jättepositiv grej.
Det är ju kanonbra.
Och sen så är det barnmorskuppror på olika håll i landet. I Göteborg just nu. Protesterar. BB Karlskoga lås ner i somras. Vi hann precis klämma in det i slutet av sommaren innan boken gick till tryck. Och har varit ner där och ska dit nu på lördag och föreläsa också. Och otroligt omtyckt. Fint, välfungerande BB. Ska läggas ner. Eller har lagts ner då. Och där är det också folk som sitter och sittstrejkar. Så alltså, protesterna ökar och det blir liksom... jag tror så här, det går inte att backa nu. Jag tror att börja kvinnor trycka till, klaga, anmäla det man ser händer nu, prata om det mer öppet, då tror inte jag, alltså jag tänker precis som MeToo, kvinnlig rösträtt, whatever, vilka framsteg man säger, små eller stora, för jämställdheten, så är det väldigt sällan att det går bakåt. Att vi sluter oss igen och accepterar vårdens bild. Jag tror inte det.
Men vi måste, alltså rent om man ska ge några konkreta råd till lyssnarna, vi måste säga ifrån.
Vi måste säga ifrån och också tänka efter själva och känna så här, men precis som du säger, alltså, vad har vi för egna gränser? Vad har vi för egna måttstockar? Ja, då vet vi att vården har det här, du överlevde och barnet är friskt. Men mitt budskap i boken är väl, vad kräver vi andra delar av livet då? Många av oss har ju förmånen att ha jobb där vi inte bara, men kanske står i en fabrik och får fruktansvärt dåligt betalt och inte har någonstans att bo. Liksom, utan vi ställer krav på att saker ska fungera i hemmet, vi ska bli respekterade. Om chefen tafsar eller behandlar mig illa så kan jag klaga hos facket, det accepterar inte jag. Alltså så här, bete dig som patient i förlossningsvården och mödravården som du gör i resten av ditt jämställda svenska kvinnosamhälle. Det är väl ett väldigt konkret råd. Lyssna inte på när folk säger att du har haft en bra förlossning. Det vet bara du själv. Och du, och också så här, när folk pratar om det fysiska, ja men du sprack ju inte hela vägen eller fan det. Nej, men är det normalt att fraktas runt i 3 olika kliniker och inte veta om man ska hinna få en säng eller inte? Nej, det var en oacceptabel stress. Och så får man ju göra lite jämförelse, tycker jag kan vara pedagogiskt från själv också. Man känner ju så här, nej men är det en man som har brutit benet? Eller kanske bara ett finger? Hur behandlas han? Säger man till en man då att men så där ser du ut nu? Det finns ju en hashtag som heter allt ser fint ut på Instagram. Det är för att kvinnor har fått höra det då. Men fan, jag funkar inte. Jag om man har problem med inkontinens olika slag, jag kan inte ha samlag, det kan vara hur illa som helst. Allt ser fint ut, gå hem och träna på knipet. Och återigen tänker man liksom, okej, då låtsas vi att det är en man då. Hej, jag heter Lars och jag är företagsledare och är 55 år. Och mäktig moderat här i Stockholm. Jag kissar på mig hela jävla tiden. Så jag kan inte hålla föredrag. Ja, alltså det är ju, det finns ju ingen möjlighet om man säger, men lilla gubben, kanske kan ha en liten blöja på dig. Tänk på alla män som känner så, precis som du. Så inte liksom tillåta att man blir behandlad på något annat sätt. Och så, alltså jag måste säga också så här, forskningen är på vår sida. Hela kvinnovården är eftersatt. Vi får vänta över 10 minuter längre än män på akuten. Så det här är ju verkligen kvinnovårdens apex du poddar om här. Det här är ju this is it. Det blir fan inte mer kvinnovård än att föda barn och förlösa barn. Så att det är inte konstigt ur en krass liksom, vetenskaplig synvinkel att det är eftersatt. För att vi får det sämre än männen. På just, inom just det området. Men det blir ju konstigare kan jag känna. Alltså ju fler liksom kvinnliga ministrar vi får, kvinnliga partiledare, kvinnliga tongivande gestalter från Greta Thunberg till chefer för dagstidningar, you name it. Desto mer absurt, och det var väl också en drivkraft till att skriva boken, desto mer absurt blir det att just här, just i förlossningsvården så är vi liksom okej med att kräva så fruktansvärt lite. Och det är så eftersatt på alla fronter.
Det är fan vansinnigt alltså.
Ja.
Boken och du har ju cirkulerat ganska mycket i media och så. Och du har ju pratat med många barnmorskor, berättar jag. Men du har också fått lite kritik från barnmorskehåll. Berätta lite om det också.
Ja, alltså en kul analys var ju tidningen Vårdanalys där man skrev något så här att hon har fått, eller barnmorskor kritiserar boken. Men i hela artikeln så var det inte en enda intervjuad barnmorska som hade läst boken. Jag kan ju känna som journalist att jag tar aldrig med folk som inte har god faktagrund liksom, för att uttala sig. Men det är ju symptomatiskt att väldigt många har blivit upprörda utan att ha läst. Det är tokigt, för vi lever i ett medieklimat där Alltså, sitta i den här podden är ju megalyx. Jag ser ju hur det redan tickar iväg, ja, över 20 minuter, vet du.
Ja, allt alltså, är det värre.
Jag skulle med och prata om det här rasha-fallet då i efter fem. Då kommer jag ha 2,5 minut. Så att, alltså, att jämföra det med över 2 års arbete med en bok. Att bli arg då för att man ser någon göra en radiointervju, det är jättetokigt. För man måste komprimera. Man måste försöka förklara. För det blir obegripligt att lyssna till. Och framförallt skulle liksom varje tidningsintervju bli 100 sidor. Det går inte. Så det som jag vill säga att många verkar ju ha missförstått, medvetet eller inte, tror att det är en attack på dem inom vården.
På personalen.
Ja, liksom. Alltså tvärtom, det här är skitviktigt att understryka. Det är ett helt kapitel enbart om barnmorskornas utsatta situation. Varför de lever helt ohållbart. Det är vittnesmål där de säger att de har slutat äta fast föda. De börjar käka, eller dricka flytande föda, för de hinner inte tugga. Jag menar, det är ju sinnessjuk stress. Så att det är ju verkligen liksom ett erkännande av deras svåra situation och flera nödrop som hörs från hela landet från deras kår. Och det är också beskrivet att det här är anledningen till varför man inte bara kan pytsa in pengar och säga, ja, här får ni från SKL och regeringen lite extra miljoner så att ni kan anställa fler. Därför att ingen vill jobba under sådana förutsättningar. Så att de där pengarna spelar ingen roll. Folk säger upp sig ändå. Så det där är ju, så då får man ju tänka så här, jag kanske ska läsa den här boken och se om hon har lyssnat till oss. Det har jag verkligen. Det andra man kan säga om kritiken är ju att, ja, det finns lite missförstånd om vad man är som journalist. Alltså jag tar ju ingens parti förutom drabbade kvinnor här. Det är deras berättelser och deras lidande som jag vill lyfta fram. Och sen granska varför det har hänt och hur kan det bli så? Och vad kan vi göra åt det? Så att det finns ju också kritik mot barnmorskor. Det är väldigt, väldigt många läkare som oberoende av varandra har uppgett att de tycker att barnmorskorna är så här, det här är våra förlossningsrum. Det tar för lång tid innan de tillkallar läkare när det är en medicinsk krissituation som de antingen inte har kompetens att lösa själva eller bara inte befogenhet. Eller de har ingen möjlighet att ens... Det är en situation där de ska tillkalla läkare, men det görs inte tillräckligt snabbt.
Okay.
Och det är en så pass allvarlig kritik att då kan inte jag vara så här, ja, men det är ju så synd om barnmorskorna. Jag känner sån empati med deras lidanden och den fruktansvärda press de ofta är under. Och att arbetsgivarna behandlar dem väldigt illa och så vidare. Så att jag tänker inte ta med den här kritiken mot deras yrkesgrupp. Ja, men, men det där är bara en allmän så här... Jag ska inte gå in för mycket på det, men jag kan bara säga till folk som lyssnat, det är ett mer polariserat medieklimat. Det är mer för och emot. Det är mer tyckande än vad det var tidigare. Och då är man också så här, varför är vi inte the good guys och det här the bad guys? Men det är ju fan inte god journalistik. Det blir också otäckt liksom, att de ska vara en slags hjältekår som aldrig gör fel. Det är särskilt ett fall som jag tror att man kanske blir upprörd för, och det är ju ett helt kapitel där barn har hjärnskadats av BB-kris, alltså friska barn som blivit CP-skadade och i ett hemskt fall, flera fall faktiskt avlidit också, och det är då förlossningsvårdens misstag. Alltså inte medfödda fall, och jag bara tänker som mamma själv. Tanken att ha burit ett friskt barn i 9 månader och på grund av sjuksköterskors extrema eller barnmorskors extrema stress och blackout, underbemanning och så vidare, så blir ditt friska barn hjärnskadat. Det var absolut det värsta jag hittade, måste jag säga. Det var det värsta kapitlet att skriva. Och det gör mig verkligen rasande. Och det är också så här, ja, men det är fakta att det var en barnmorska som begick misstaget. Och hon kommer att åtalas för det nu. Och det är också så här, det är ett skitstort, viktigt, intressant fall. Ja, så kan man tycka vad som helst. Ska folk kunna åtalas för det? Ja, det finns argument för och emot. Men... det är återigen inte en fråga om att ha mer eller inte.
Nej.
Men mycket har ju sen varit så att, ja, men allt blir så mycket bättre. Ja, men det har ju varit en kritik också. Förlossningsskadorna minskar i Stockholm. Ja, men då är det så här. Ett, så handlar ju den här boken om hela Sverige. Så blir det jättekonstigt att det skulle vara någon hel poäng. Alla de här BB Sollefteå och allting åker från 20 mil fram och tillbaka och föda. De skiter i vi gör i Stockholm. De tycker att vi har piece of cake som kan såklart välja på
hur man superlyxigt. Vi kan välja på 4 sjukhus.
Liksom. Exakt. Men då försöker jag ju lyfta fram den psykiska stressen av det då. Men då är de så här, men pröva att föda på alla 4 vid en snödriva liksom, utan mobiltäckning. Mm. Och det är ju ibland svårt att säga emot det argumentet. Men så det är ju det ena, att vadå Stockholm? På andra håll så minskar det inte. Men absolut största invändningen mot det är ju att vi mäter ju bara de 2 värsta, grad 3 och grad 4. Vi mäter inte grad 1 och 2. Det har man bara skitit i att göra. Mm. Återigen ett tecken på hur jävla eftersatt kvinnovården är. Mm. Så då tycker inte jag att man, eller tycker och tycker, rent objektivt så kan du inte säga att förlossningsskadorna minskar. Då måste du varje gång understryka då att vi ser att grad 3 och grad 4 skador minskar i Stockholm.
Yeah.
Det är något helt annat. Så som jag har försökt invända i kritiken så är det så här, kanske minskar de, kanske gör de inte det, kanske ökar de. Vi har 3 möjligheter här.
Mm.
Och vi vet inte. Det som vi vet nu är att man ska börja mäta grad 2 skador. Men det verkar ta en jävla tid innan det börjar göras. Och sen ska du ha ett par antal år innan du samlar in det.
Så kostar det några miljoner.
Yes. Och framförallt så är det alltså kvinnor som föder i detta nu. Medan vi spelar in det här. Och vi som har gjort det under de senaste 10 åren. Och ja, sen urminnes tid innan dess har inte fått grad 2 skadorna registrerade.
Mm.
Och det har jag med i boken. Att det inte alls är liksom... Jag som är lyckligt icke-förlossningsskadad själv hade ju... Alltså att vi blivit lite övertalade av vårdens bild. Så jag tänker så här, är det inte värt att mäta, då är det typ ett skrapsår.
Just det.
Tänker jag.
Mm.
Och det är inte så konstigt. Mm. Nej, men så börjar man kolla då. Ja, men RFSU och olika medicinska fackböckers definition då. Och då är det ju visst att det kan ju vara skador som leder till inkontinens, svåra samlagssmärtor. Så grad 2 skada är ju inte alls bara någon liten fjutt grej. Utan det är en skada som i många fall påverkar kvinnors vardagsliv till det sämre. Och det... Då blir man ju rent rasande alltså. Mm. Det har man inte ens brytt sig om. Mm. Så att vården rör sig oändligt sakta fram mot något som kan likna jämställdhet alltså. Mm. En anledning av folk sitter och lyssnar och undrar faktiskt, men varför är det just så då? Det är för att det är så få som ger pengar också till kvinnomedicinsk forskning.
Mm.
Man ger miljarder runt hela världen till impotensforskning. Ja. Men det är fruktansvärt, yes, fruktansvärt impopulärt att ge det. Så att, det är därför det bara finns en handfull specialister.
Mm.
Men också för att det har varit så tabu så länge.
Mm.
Eva Ustal, har du haft henne som gäst här?
Nej.
Hon är fantastisk. Hon är ju landets i princip ledande expert på underlivsskador. Och hon berättade att bara för 10-tal år sedan så var det inte ens kvinnor som vågade vara med i hennes studier.
Nej.
För de skämde så. Nu säger hon, nu är 90-talisterna liksom, hej, ja, det är nog fel på min snippa. Jag kan inte göra det här och det här. Det här är inte okej. Fixa det.
Mm.
Sen är det ju en ytterligare tragedi att när de kommer till henne så säger hon ju ofta att hade det här upptäckts direkt hade jag kunnat laga det. Nu har det gått flera år innan du lyckades träffa mig.
Mm.
Folk har sagt till dig 5-6-7 år att allt ser fint ut.
Yep.
Och nu är det för sent. Nu är det pie for life. Och när jag intervjuade henne, alltså det var ju tydligt att det tär på henne att behöva säga det här till tjejer som ofta är i 20-årsåldern.
Mm.
Hela livet framför sig. Tyvärr, du är skadad där nere och kommer aldrig bli bra.
Mm.
För, och där ser man också vårdens fejkade bild. Hela allt är fint ut, allt är bra. Tänk på din bebis, gå hem, knip lite, klaga inte. Där ser man ju hur jävla destruktiv den linjen är. Om man istället säger att vi vet faktiskt inte, det låter inte alls bra. Du kanske ska få en remiss till en expert.
Exakt. Nej, att det är jag fascinerad över, att det ska vara så svårt att lyssna på en kvinna som kommer och söker om hjälp. Hur kan det vara så jävla svårt att ta in och bara så här, verkligen lyssna? Okej, du upplever att du har ett problem här. Vi kanske ska kolla upp det då.
Mm.
Istället för att, som jag har en nära vän som haft jättemycket problem. Hon blir inte ens undersökt. Vägrar att undersöka henne.
Mm.
För att nej, det är inget fel.
Nej.
Vad fan? Hur är det möjligt liksom? Ja. Och jag återigen, ingen respekt för människan.
Nej, och jag tycker det hjälpte att titta på andra kvinnosjukdomar, såna här vestibulit och endometrios och sånt där. Där är det samma sak. Mm. Att det har bara varit de absolut senaste 2-3 åren som det har ändrats.
Absolut.
Det är jättekonstiga myter att ignorera. Man har sagt att det är kvinnor som har ångest. Och, och där hjälpte det ju skrivandet av boken att titta på kvinnohistorien. Alltså kvinnomedicinsk historia. Just det här när man avfärdade kvinnor som hysterikor. Mm. Man sa att de var psykiskt sjuka. När de hade riktiga fysiska problem. Man, när man har allt det i åtanke. Då känner man att ja. Det här krävs ju aktivt arbete. Om vi bara lämnar det här. Då kommer vi fortsätta att bara kommit på något sätt halvvägs till jämställdhet. Mm. För att vi gav upp. Mm. Innan vi hade nått målet. Trots att vi. Jag måste säga på 80-90-talet. Så var det självklart att man sa då. Att jaha, jag har samlagssmärtor. Ja, men du är väl lite uptight. Liksom. Du kanske behöver koppla av, dricka ett glas vin. Liksom. Mm. Och det här som fortfarande kvinnor får höra. Att, ja, men det är jätteviktigt att du kommer igång med sexet så fort som möjligt. Ah. Det, har ni tagit upp det här i podden?
Nej, det har vi inte. Men det är något jag har på min lista.
Ja, gud, jag kommer lyssna då. Ja. Jag har inte med det så mycket i boken. Mm. Men det har kommit in jättemånga berättelser efteråt också. Jag har hunnit lägga upp några på bbkrisen.se och försökt tipsa andra medier. Och där är det en jättestor andel som är just här. Fått en hemsk förlossningsskada. Mm. Traumatiserande förlossning. Mår så jävla dåligt. Äntligen börjar anknyta. Börjar försöka tänka på att kunna testa amning. Och det är bara så här, ni har väl legat? Ni har väl legat? Men sen fan, kvinnor som skriver att de fortfarande blöder.
Det är
så jävla idiotiskt
så att det finns inte.
Och där är väl det värsta också. Att det är andra kvinnor.
Mm. Exakt, det, precis.
Ja.
Det är så konstigt.
Så där känner jag också med att barnmorskor är, ja, men de som är arga att det inte är en 100% änglalik bild. Nej, men så länge man hör sådana berättelser. Mm. Så skiter jag i att jag är kvinna och ni är kvinnor. Mm. För mig är det bara vårdpersonal som inte behandlar patient med respekt. Mm. Sen kan jag personligen tycka såklart att det är extra illa att en annan kvinna ska liksom... Du är väl just nu, mitt i detta så här, amnings- och blodläckage, är du väl intresserad av att ta, så här, svinga i gungan sex med din man? Mm. Förresten så skriker din bebis dygnet runt i spjälsängen. Men ni kanske kan ha hörlurar på er båda två. Men man bara så här, hur kan de vara så verklighetsfrånvända?
Nej, jag fattar inte heller. Det är så jävla konstigt. Det känns som att det någon gång för länge sedan har skrivits in en sån fråga av en man. Och betonats vikten av att ni måste komma igång med sexet. Och sen har man kvar det i sitt lilla formulär som man måste bocka av. På liksom MBC efter eller MBC efter.
Kan det vara så? Det kan det vara att man någon gång förr i tiden på 1800-talet trodde att kvinnan växte ihop.
Ja.
Om man inte satte igång direkt. Det är liksom på den nivån man får tänka. Men återigen, så här skratt och sido, så är det ju ett sånt tecken på just det här, att man bara tittar på det fysiska. Ja. Du är en sexuell barnabärande robot. Mm. Du har klämt ut den, du har läkt, nu är du igång, nu ska du börja föröka dig igen. Och inte titta på kvinnans mående. Det är väl självklart för en kvinna att det är viktigare att må psykiskt bra och bli psykiskt stabil. Och känna att hon kanske får sova någon timme på natten. Än att mannen får för fan vänta ett tag då. Vad spelar det? Det är så otroligt oviktigt. Mm. Så det är ett återigen tecken där man ser inte hela kvinnan. Man ser henne bara som en barnafödande kropp.
Exakt.
Och om hon överlevde och födde ett friskt barn så är det som i Game of Thrones. Liksom.
Precis, det är det, men det är för hennes förbannade skyldighet att sära på benen lite. Liksom.
Ja, men man ser ju framför sig så här, slott och stugor och björnfällar och bara en kvinna som sitter där med långt böljande hår och det är bara så här barn som pressas ut på löpande band och mannen går iväg till strid. Ja, men det är ju den. Ja. Det är ju den bilden.
Ja. Vansinnigt.
Men idag kräver vi mer. Vi
idag
måste
vi
göra
mer.
Det.
Verkligen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det är så lätt att säga också det här att vi ska kräva mer, vi ska säga från. Finns det något bra forum, tycker du, som man kan göra det på? Om man sitter själv i sin egen lilla skrivstuga och bara, vad ska jag komma med mina åsikter? Liksom?
Jag tycker att det är jätteviktigt att det syns utåt. Alltså väldigt många av de här grupperna är ju stängda, som finns på Facebook och så vidare. Och det är klart om man har något trauma att man ska kunna dela det tryggt. Men jag säger alltså, var mer utåtriktad. Ordna egna protester, demonstrationer. Anmäl till Inspektionen för vård och omsorg. Uppmana andra att anmäla. Det är någon som berättar att, som det var en som skrev där barnmorskan gav henne en örfil och så åt henne att hålla käften för att hon skrek för högt. Berätta inte.
Vadå, det i nutid?
Ja.
Du skojar?
Nej, men alltså, det är relativt vanligt med så här verbalt våld i förlossningsrummet. Får läsa mitt kapitel som handlar just om förlossningsvåld. Det var också en helt ny grej för mig. Kvinnor som blir nedhållna och så vidare. Men då känner jag så här, ja, eller skriv till mig om du vill, men uppmana andra att anmäla, anmäl själv. För att det finns ju en risk om vi bara pratar sinsemellan. Det här är ju sånt som måste komma ut. Och det gör ju inte det om vi enbart, alltså man kan älta under en period och be sina medsyster om råd. Jag förstår att det har en jätteviktig funktion också. Men det till exempel de här patientgrupperna gör, kolla om det finns en sån på din ort där det är så här, ja men typ BB-marschen Jönköping är ju numera BB-marschen Jönköping patientföreningen, sitter med och verkligen har direkt inflytande över vården i en stad, en region med 10 000 invånare. Det är ju jättehäftigt och propagera just det här, se hela kvinnan. Titta på det psykiska måendet. Hur gör vi när kvinnor blir underlivsskadade i regionen? Vart kan hon få remiss till? Behöver vi starta ett eget bäckenbottencentrum? Ja, men, och vara med och driv på det. Och för det är det som är, som experter säger, att det borde finnas som sagt i varje region. Då får vi starta sådana upprop.
Exakt.
Så alltså, skriv, berätta, kräv. Och förlitar för guds skull inte på det här konstiga förlossningsbrevet. Som återigen bara är så här, många barnmorskor är så här, vi säger att vi har läst det fast vi hann inte. Och många kvinnor kräver i det också sånt som redan ska ingå så att säga. Alltså respektera mina beslut, respektera min kropp, låt mig ha tillgång till smärtskillande. Du behöver inte skriva detta i ett brev. Det ska räcka med att du säger det här med din röst. Så liksom ge inte ifrån dig makt som du redan har. Och du säger att jag håller på att dö mina smärtor, då har du rätt till smärtstillande. Så att Nej, stå på alla fronter, verkligen.
Vi pratade lite om att det finns vissa just ljusglimtar och att det händer vissa mindre förbättringar. Vad säger, för du hade ju i boken intervjuat The Big Boss.
Ja, Barnmorskeförbundets ordförande som precis har avgått, Mia Ahlberg, tyvärr. Hon är så jäkla bra.
Okay.
Men nya kan säkert också vara bra. Mm.
Men vad ser du, alltså utifrån dina intervjuer, och liksom så här, vad ser du att man tänker framåt när det gäller förlossningsvården?
Ja, men jag tror att det börjar gå upp för makthaven att det här med att pytsa in pengar är, det är inte hållbart. Alltså just att man startar massa olika projekt om sånt som bärsjalar, kulturdolor, det är asfint, men vi är inte där än. Så det spelar liksom ingen roll. Om du inte har en plats att föda, om du inte har tillräckligt med barnmorskor, så spelar det ingen roll, för att du kommer inte hinna ge någon bärsjal eller hyra in en kulturdola. Vi måste lösa de grundläggande behoven först.
Mm.
Så det tror jag att man har förstått. Och sen så tror jag att man också har förstått att barnmorskornas villkor måste förbättras. Man kan inte bara fortsätta som nu att anställa fler och fler, bränna ut dem. Och sen, det blir ju jättekonstigt så här hamsterhjul på något sätt. Men framförallt tycker jag det här fokuset på att låta kvinnor själva komma till tals. Patientfokuset. Det är liksom vägen framåt.
Mm.
Sen det mest oroväckande är ju ändå nedläggningar av BB och centralisering. Det kommer man inte ifrån. Jag funderar på att skriva något längre om det. Bara för att se så här, vad är politikernas plan? För att man kan centralisera vård som är så här, vi behöver operera oss. Du behöver operera din arm, jag mitt finger om 2 månader. Vi måste åka, du måste åka till Uppsala, jag måste åka till Gävle.
Exakt, fine. Det går ju att planera för.
Det går bra. Mm. Men det man har gjort nu i Sverige är att man centraliserar akutvård som förlossning.
Mm.
Och då får ju det här sjuka att det är kvinnor som har 10 mil och får föda i bilen och blir fan traumatiserade.
Mm.
Och som barnmorskorna säger där, kvinnorna i Sollefteå, då, på sina inskrivningssamtal uttrycker alla stark ångest.
Mm.
Och då ska du gå en hel graviditet och känna stark ångest.
Under något som du var inne på också, som ska vara det mest fantastiska i ens liv, det största i ens liv som man är med i, som liksom, ja, som en så markant grej om man jämför det med att liksom laga en bruten arm till exempel.
Precis, och då känner jag också så att då funkar det som vården och säga att ja, men det går ju bra i de flesta fall.
Mm.
Därför att det vet ju också de här kvinnorna i Sollefteå, men återigen bra och bra. Om de ska åka då som det är där 13 mil från Sollefteå till närmaste sjukhus. Och det är mörkt och det är vinter, det är hala vägar och det finns ingen mobiltäckning. Visst kommer det troligtvis gå bra, men i jättemånga fall gör det inte det. Och det är ju ett fruktansvärt tillstånd att ge sig ut på vägen, när ett barn är på väg ut. Man kan inte hela tiden ha det att vi chansar och förhoppningsvis, och det brukar gå bra. Den arrogansen inför liksom kvinnor i livshotande situationer. Så jag säger alltid när folk är så här, vad är det största och viktigaste grejen? Ja, det är attitydförändringen.
Mm.
Politiker, sjukvårdschefer och makthavare måste fatta att det, så här kan vi inte ha det.
Nej.
Det måste vara tryggt. Vi måste ha en helt annan nivå av trygghet. Skitsamma om det går bra för de flesta.
Mm.
Så bara i Stockholm har vi 100-tals kvinnor som inte kan bli insläppta och inte blir hänvisade. Det är en kategori som heter kan inte hänvisas. De får föda i så här korridorer, mottagningsrum, en del på parkeringar, i bilen. Som sagt, flera 100 varje år. Och jag känner lite så här, fan var det en man som var med om det i Stockholm per år? En enda, så skulle det bli stora rubriker.
Mm.
Så att det spelar ingen roll att det är tusentals kvinnor som föder bra och tryggt och älskar det. Eller föder hemma utan bedövning och med doftljus. Skit i det. Vi måste titta på alla de tusentals som blir skadade, inte får någon plats.
Mm.
Det är alldeles för många. Det är inte okej. Och det är inte okej att ha den där oron heller. Att, ja, men jag fick plats. Vad är det? Det är Jesus och Maria på julen vid värdshuset. Vad fan är det? Det var ju 2000 år sedan. Ja. Kom igen.
Jag har inte kommit längre för att föda i stallet.
Nej, det var faktiskt någon som skrev en sån här fantastisk krönika i tidningen Barnläkaren för många år sedan i samband med en av de första BB-kriserna. För det är ju typ flera, eller så är det ett enda stort tillstånd beroende på hur du ser det.
Mm.
Som just drog paralleller. Där, och mamman med det heliga barnet ringde till Danderyd, men där var det fullt. Sedan knackade de på och sös, och där var det fullt.
Mm.
Men
Ja, men det, ja. Det är helt orimligt.
Och så är vi tacksamma. Yes, yes, yes,
vi är så väldigt tacksamma.
Och det är det där också, att vi måste bryta det där. Återigen så försöker jag få kvinnor att tänk på de andra delarna av livet. Liksom. Yes, jag fick öppna ett eget bankkonto i mitt eget namn, inte i min mans namn. Alltså vi bor ju inte i så här Gilead, eller hur? Det är ändå... Vi kan inte vara så jävla glada bara för att det funkade. Det är inte. Och så nu de här nya varslen.
Precis.
600 nya Karolinska.
Och idag var det... 100 Danderyd, 100 Södra.
Ja. Så 200 södra, till.
Södra sjukhuset.
Ja, så nu har vi 800 varsel bara i Stockholm. Mm.
Är det några kvar då, undrar man ju nästan.
Ja, och det roliga är även när cheferna säger att det absolut inte kommer påverka patienterna.
Ja, men vad är det för jävla... Hur fan kan man säga så?
Ja, då är det så här 800 personer som inte har rört en patient då, eller?
Ja, exakt. Som börjar överflöda. Vad har de gjort?
Är det 800 vaktmästare som har suttit och fikat?
Precis.
Ja.
Helt sinnessjukt.
Det går ju inte att säga så. Nej. Det är som att säga att det påverkar inte läsarna om hela redaktionen. Och vi har två till. Ja, det som händer då är att du får väderleksrapporten liksom på alla DN-sidor. Ja. Nej, men det går ju inte. Men det är ju toppstyrt och det är auktoritärt. Och det är, vården är inte van att bli ifrågasatt.
Nej.
Så jag kan säga att det är liksom ingen kritik som den här boken har fått som jag tycker har varit... så här, liksom värd att tänka att det där hade jag kanske skulle gjort annorlunda. Eller det där gjorde jag verkligen fel, eller där blev det verkligen tokigt. Till och med i Läkartidningen var det ett gäng tunga vårdchef som skrev en, och hela den gick ut på liksom att vi måste ändå få kvinnor att känna sig trygga och de ska inte behöva bli mer oroade. Det var liksom det tyngsta artilleri de hade. Och när jag öppnade den artikeln tänkte jag att här kommer de bocka av Faktafel. Och bara, du vet, så här, landets främsta experter. Nu blir jag sågad med fotknölarna. Och så var det bara det. Så då skrev jag en replik där det var så här, att jag tycker att kvinnor är vuxna människor. Och vi är inte på samma blad. Det är jättebra att ni har börjat lyssna mer på kvinnorna. Men vi tror lite olika här. Kvinnor kan hantera fri information. Det är vad jag tror. De inte ska hållas i mörkret. Så det är också sorgligt på något sätt att vårdens tyngsta försvar för kritik är liksom medborgarna av ett visst kön är inte, vi ska inte göra dem upprörda.
Just det.
Det visar ju liksom
ja, hur precis. De menade att boken bara skrämde upp och liksom inte hade, var inte till nytta liksom, utan den skrämde upp
ja,
kvinnorna.
Lite, ja, men mest så här liksom att kvinnor är ändå i ett så skört tillstånd när de är gravida. Det är så jäkla märkligt. Återigen, om man drar paralleller till andra journalistiska granskningar, så är det ju så här, unga killar som mördas i Malmö, blir inte föräldrar där rädda då? Jo, men återigen, de är vuxna. Vi lever inte i ett perfekt land. Det är klart vi måste ha information.
Exakt.
Alltså, vi kan ju inte bara ge ut tidningen Mama. Vi kan ju inte bara ge ut, alltså, vi kan ju inte bara ha glossy läsning. Det vore ett helt förfärligt samhälle där vi medborgarna inte fick information om också de mörka sidorna.
Nej, då är vi ju Gilead så snart. Ja. Det här avsnittet blir ju ganska... Ja, men det kan ju skrämma upp väldigt många, naturligtvis, det här samtalet.
Ja, kanske. Vi har ändå lagt in brasklappar och sagt att...
Nej,
ja.
Men alltså, missförstå mig rätt, men det kan ju kännas väldigt mörkt, menar jag snarare. Vilket det ju faktiskt är. Och det är ju bara väldigt bra. Precis som du säger, jag tror att alla ni som lyssnar är vuxna människor som kan inse att det finns mycket som behövs göras inom förlossningsvården och att vi har makt att förändra den. Så det är väldigt mycket därför som jag ville att du skulle komma.
Ja, och det har varit jättespännande att vara med. Och jag känner också att även om man inte själv är drabbad, alltså återigen, jag är ju själv lyckligt icke-förlossningsskadad. Men det gör ju inte att jag inte vill lyfta fram de stackars unga kvinnor, många mycket yngre än mig, i 20-årsåldern. En del skadade så att de har stomipåse på magen. Det blir ju liksom både en journalistisk plikt men också en medsysterlig plikt. Att ska jag medverka till bara för att jag själv har klarat mig? Det är ju väldigt osolidariskt. Så att, som sagt, man kan ju känna så här, man kan ju känna sig trygg i sig själv och tänka att jag har haft en bra förlossning och jag kommer säkert ha det igen. Men det är allt för många som inte har det. Det är det handlar om.
Verkligen. tanken var ju lite också att vi skulle också hinna med att gå igenom dina egna erfarenheter. Nu hinner vi nästan inte det, men jag tänkte i alla fall snabbt fråga hur dina, kopplat lite till det vi pratat om naturligtvis, hur har dina egna personliga upplevelser varit? Är det någonting som du själv reagerat på under dina graviditeter?
Ja, men alltså min första graviditet, min första dotter är född 2012. Och det jag verkligen reagerade på där var ju just det som jag skriver om i boken, den sockrade informationen innan. Och jag tror man har väldigt mycket lättare som journalist att reagera. Vi har känselspröten ute, extremt känsliga på saker som låter falskt eller konstigt eller som att det saknas bitar i informationen. Och där var det ju, liksom, där var jag ju redan påläst. Men då var det någon sån mamma och pappa träff innan och så skulle vi prata om. Och det var så här, ja men om man möjligtvis har, känner lite smärta så kan man försöka andas lite. Och jag var bara så här, what? För då hade jag ju redan grillat väninnor som hade fått barn. Min egen mamma och moster. Och folk hade varit jävligt rättframma för de vet att jag är en rättfram person. Och liksom också jobbar med det och har varit mycket krönikör och tyckare och sådär. Så återigen kanske jag haft det lättare då än andra gravida. För jag fick verkligen den osockrade sanningen där. Jättemånga, det var den värsta smärta de har upplevt. Kändes som de blev överkörda av ett tåg, de slets i stycken, det var helt fasansfullt. Och då blev det ju så parodiskt. Att sen samtidigt sitta och liksom se något diagram över här nere. Här är ett smärtdiagram och här någonstans kan man behöva andas lite djupare. Och det är jättebra om det går någon profylaxkurs. Och jag var såhär, vad fan är det här? Det här är helt patetiskt. Och så jättekonstigt såhär diagrambilder av en kvinna som ammade. Och vi var såhär, ha, vad ska man... Ja, vi vet att såhär mun till bröstvårta, vi hajar den principen liksom. Det var verkligen som så här, kurs att föda barn för 12-åringar. Men det läskiga var återigen lite då att alla var så här, gratis fika, mys. Och jag var den här asjobbiga som räckte upp handen och bara, but excuse me. Och jag minns att jag räckte upp handen och sa så här, men om det är en man som ska operera ut blindtarmen så rekommenderar ni väl inte att man inte ska ha smärtlindring? Nej, absolut inte, sa de. Så här, nej, men många beskriver ju som en oerhört kraftig, obaglig smärta. Varför kan du inte berätta lite mer om smärtlindringen? Och då var det här som ledde, som gav första fröet till i min bok. Jag skriver om den här idén om den goda smärtan. Att det finns en så här konstig så här smärtkult. Liksom, att man ska, och att det är lite finare om man ju mindre smärtlindring man har. Bara återigen så helt medeltida, fast det drivs av kvinnor själva på något sätt. Men ja, och det som också slog mig, mycket av det här kom ju fram sen liksom också i bokarbetet, just det, jag tänkte på det, att vad intressant är att vården är så, man ifrågasätter inte, de har en sån ställning i ens liv, alltså det är lite som polisen eller brandkåren. Om man är lyckligt lottad och inte har varit sjuk så mycket, och jag är en sån här person som jag aldrig ens brutit i benet eller något, då har man ju ingenting med vården att göra oftast. Sen blir man förälder och springer fram och tillbaka och säger, ah, mitt barn snorar. Särskilt första barnet, bara så här, Astrid Lindgrens barnakut, liksom. Det kommer snor. Men för ens egen räkning i alla fall. Ja. Så de har en sån auktoritär bräg, så folk ifrågasätter inte. Jag har fått en kaka av tant barnmorska liksom. Så mycket av det där kom ju fram sen. Men mycket var ju konstigt. En grej som var under min första förlossning var ju att det var platsbrist, som det så ofta är, för BB Stockholm på Danderyd. Och det var en stackars kvinna som samma dygn som jag födde min första dotter fick hon föda i en skrubb på samma avdelning. Oh, för det var enda som fanns. Och det är också en sån grej som fastnade liksom hos mig. Och sen kom med i min krönika som jag skrev om då, som blev triggern till att skriva hela boken. Också det där liksom att, ja visst, det gick bra för mig, men hur fan mår den här stackars skrubbkvinnan? Alltså, fick en jävla förnedring. Också lite grejer som har slagit mig efteråt så här. Ja, men förr i tiden hade man ju salar. Och så kunde man skärma av. Mm. Nu under platsbristen vill man inte hellre... Alltså jag bara talar från mitt perspektiv. Ja, det är en skitstor konstig svit. Jag och min man garvade åt det här. Det var ju så här, någon skinnsoff och skinnfotölj och glasbord som någon så här 80-tals lounge. Fan, skulle vi där och göra? Han var ju vid mig. Mm. Det var ju inte så att man bara, ah, men vad bra, då kan vi bjuda in lite gäster och röka mentolcigaretter här. Kunde man inte ha gjort det där då 3 gånger så litet? Mm. Men då hade skrubbkvinnan fått plats. Plus en till. Mm. Så såna här val är intressant. Det är också när man bygger nya
Karolinska. Varför gör man inte att de är lite mer flexibla? Att man under när det är tidspressat, till exempel BB, alltså sommarmånaderna, så kan man väl liksom enkelt bygga om de här rummen.
Och varför byggdes det så stort från första början? Ja, när vi har haft den krisen i 30 år. Herregud. Nya Karolinska. Inte kunna öppna fönstren på förlossningsavdelningen. Lukta blod och svett och god knows what. Mm. Barnmorskorna bara skrattar uppgivet. Mm. Det var ju första planen. Jag tror de ändrade på det sen. Men det var ju manliga arkitekter.
Ja, men herregud, det där jävla bygget. Alltså. Ja. Vilken katastrof.
Ja. Ja. Ja, men det är mycket man ser, tror jag. Liksom, som journalist, det är mycket man lägger på hjärnan och analyserar efteråt. Mm. Och det är klart man tänker, ja, men också en sån här grej som... Att man hade förutsatt att det skulle vara en och samma barnmorska. Någon så här trevlig kvinna som är 50 år, heter Ragnhild och är så här jättevarm. Och är som ett ljus som tar emot det nya livet. Och så redan efter typ så här 1-2 timmar så blir det fullständig rotation. Ingen aning, vad tog hon den andra vägen? Vad hette hon? Jag vet inte. Kommer in och studenter som står och ser förfärade ut. Det där var ju också en så här fullständig chock. Ingen information. Och sen hade vi det här också att vi hade fått höra att alla skulle få plats. Mm. Som vi köpte rakt av. Varför inte? Där kände jag väl också som journalist att troligtvis att det är för mycket att bluffa om. Det är för stort. Okej, det där med att göra en extrem sockrad bild av att du bara behöver andas 3 andetag så kläms bebisen ut. Det fattar man att det är något så här urtida sätt att inte skrämma kvinnor. Fast det inte är okej. Att det inte är demokratisk upplysning. Liksom. Men att säga att alla får plats, det kände vi nog hade varit lite för stort att bluffa om. Så där minns jag ju absolut den första chocken. Yes, verken är igång. Nu ringer vi Danderyd och berättar att vi kommer in. Yay! Nej, här finns ingen plats. Och min mamma så tappar mobilen i chock. Och då finns ingen plats. Alla ska ju få plats. De garvar rått liksom i telefonen. Ja, här finns ju... Jaha, inte på BB Stockholm, men på resten av Danderyd då? Nej, absolut inte. Okej, men vad ska vi göra då? Vi får kolla andra sjukhus. Och men det är fullt på alla andra också. Ni får vänta. Den chocken minns jag fortfarande. För eftersom det inte fanns på kartan. Får vänta, jätteont. Får försöka igen, ringa om någon timma. Redan där var det ju liksom... så de ljög.
Just det.
Men det här är ju inte dugg dramatiskt jämfört med något jag med i boken. Det här är ju everyday shit.
Ja, fast det är ändå så pass sjukt att det ska vara så.
Ja, det är jättesjukt. Men ni kan ju komma in och kolla. Så tog någon taxi in på morgonen som inte tillräckligt öppen, 1-2 centimeter. Också så här hur lite koll man hade efter 9 månader. Jag fattade inte. Jag trodde att det var så här, underlivet skulle vara öppet, men det var ju livmodertappen. Förstår du? Mm. Så lite koll hade man. Mm. Jag tänkte, man kanske kan titta själv om man har öppnat sig där nere. Nej, det kan ju... Livmodern, fan sitter där. Den är där inne, kan inte jag se på toaletten. Återigen liksom, man har inte fått någon info om sånt som verkligen spelar roll. Och då blev vi hemskickade. Så jag kommer ihåg andra, jag tror att vi inte fick komma in för en typ tredje gången med taxi. Vid det här laget hade vi säkert lagt 3000 spänn på taxi till och från Danderyd. Men jag minns ju såhär, typ, nervösa skratt kanske, första taxiresan. Andra taxiresan dit några timmar senare, jävligt sammanbitna. Ingen snack med taxichauffören där. Och sen alltså tredje taxiresan, då var jag ju full on liksom. Redo att ringa så här jurist. Man vet ju inte. Nej. Man tror ju liksom. För att då är jag så här i full stridsmode. Mm. Men lyckligtvis så var det väl, och det vet man ju inte när skrubbkvinnan kom. Det är sånt där man funderar på efteråt. Men lyckligtvis så var det ju något så här, en liten lucka, du var precis på gränsen. Mm. Men då var det verkligen så här, som sagt, tredje gången, det var ju bara patetiskt. Så då var det ju något sånt där konstigt extra rum som man fick ligga i tills man vann någon slags officiell inskrivning.
Just det.
Jag har ingen aning om hur många timmar rör sig om, men vi kanske snackar ett dygn eller något. Eller ett halvt dygn.
Nej, men det är ju det. Det är ju sån sjuk stresspåslag och onödig oro som liksom som är själva inledandet av det här otroliga som ska ske. Och att det ska vara själva liksom, det som är...
Det är bland det man minns mest.
Det är precis, för det tar
ju
såklart över.
Och då är folk också såhär, om vad spelar det för roll om man, med taxi? Men då kan jag säga såhär, vi har ingen bil. Vilken jävla tur att vi båda 2012, fast ganska bra inkomst, så att vi var såhär, vi kan lägga flera tusen på taxi. Tänk för om man har varit arbetare eller bara, jag är en ganska punk flerbarnsmamma. Eller jag har blivit lämnad av min man mitt under graviditeten. Fan, ska man ha råd att betala? Det finns ju ingen möjlighet. Då ska du vänta såklart. Du får ringa någon kompis eller förälder som har bil. Och sen så...
Det är inte alla som har sådana sociala skyddsnät heller.
Nej, visst. Kanske mamma bor i Boden och du bor själv i Stockholm. Så att det är ju allt det där man inser, alla sådana detaljer också, privilegiet. Och sen bara det sjuka i just det här... Och det minns de sa barnmorskan uppe där på BB Sollefteå. De berättade ju att när mammor hade jätteont och kom in, men det var inte dags än, så bäddade de ner dem, gav dem någonting mot smärtan och liksom tog hand om dem på det nedlagda BB:t nu då. Det var ingen snack om att det är sån hysterisk platsbrist att du kan inte ens få vara här i dina plågor. Utan du måste göra den här jättekonstiga framåtskyfflandet i höggravid fullt verktillstånd liksom, för att återigen så är det så här, det här är något som jag fortfarande tycker är självklart inte okej. Men tänk då alla andra. Men just där, de som inte har möjlighet att ta taxi fram och tillbaka. Och det här var ju tillsammans. Det här var ju fram och tillbaka från Stockholm till ett specifikt sjukhus som höll på och bollade. Sen har du ju alla de jag känner som, gud, bollar fram och tillbaka. Och sen till slut, sorry, det är Södertälje. Fan, jag har aldrig varit i Södertälje. Nej, men du får ta taxi. Vad kostar det då? 5 000. Var ligger Södertälje? Var ska jag bo där? Vi känner ingen där. Så att det här är ändå, det är det som är så patetiskt. Att något sånt här, som ändå är något som jag tycker är helt oacceptabelt, är ändå troligtvis den bästa jävla så här rundfraktningsstoryn i hela mitt umgänge. Just för att alla de här som bara, vi kommer upp på E4 när barnet är där. Och min man bara, var är Södertälje? Och taxichauffören skrattar. Ja, men du, det är ju så 3 mil kvar. Det,
för fan.
Det är mardrömmen.
Usch. Ja, upp till kamp, hörni.
Ja, upp allihopa. Till kamp.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Stort tack Lisa Bjurvall för att du skrivit den här viktiga boken, alltså BB-krisen, sveket vid livets början. Och tack för ditt otroliga brinn för en bättre förlossningsvård. Och glöm nu inte ni som lyssnar att vi kan alla göra det här bättre genom att stå upp och säga ifrån på olika sätt och vis. Stort tack till dig som lyssnar, och vill du diskutera mer om det här så är ju även Lisa Bjurvall medlem i Vattnet Gårs mammagrupp. Så låt oss prata mer där helt enkelt. Vi ses snart. Kram, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.